Du lyssnar på Sveriges mäktigaste familjer, familjen Persson, modehandlarna, av Anders Ström, uppläst av mig, Per Runhammar. H&M har utvecklats av tre generationer Persson, en trio av entreprenörsdrivna handelsmän som på olika sätt har satt sin prägel på företaget. Grundaren Erling Persson öppnade den första hennesbutiken i Västerås 1947. Han var en påhittig företagsledare och entreprenör. Han ökade antalet butiker och noterade Hennes & Mauritz på Stockholmsbörsen 1974. Under Stefan Perssons ledning erövrade modeföretaget världen. Han tog över pappans imperium som 34-åring och under hans tid som vd från 1982 till 1998 växte H&M till ett av de ledande globala modeföretagen. Stefan Persson har sedan dess agerat som huvudägare och ordförande. Carl Johan Persson blev vd 2009. Han fortsätter att arbeta för expansion, satsar på nya varumärken och har investerat i e-handel. Framgångarna som huvudägare i H&M har gjort familjen Persson till en av Europas rikaste. Genom maktbolaget Ramsbury Invest äger man huvudparten av H&M och affärsfastigheter på exklusiva adresser i Stockholm, London och Milano. Bara Stefan Perssons förmögenhet värderas till 261,8 miljarder kronor. Familjens samlade förmögenhet är betydligt större än så. H&Ms grundare, Erling Persson, föddes i Borlänge 1917. Farfadern var smed i Dalarna och troligen av vallonsläkt som så många andra svenskar. Pappan var butiksbiträde i Borlänge men öppnade snart en egen charkuteributik i Västerås. Han hoppades att Erling, som tidigt började arbeta som springpojke i butiken, skulle ta över firman en dag. Efter 7 år i folkskola och kvällsstudier på handelsskola ville Erling Persson mer och begav sig till Stockholm. Den drivna 21-åringen cyklade hela vägen till huvudstaden med ett par hundra kronor på fickan. Han började köpa och sälja det han kom över. Den första varan för den unge handlaren var lagrad ost. Efter en tid blev han kompanjon med bokhandlarsonen och kamraten Björn Wennberg från Västerås. Ynglingarna drev en gemensam firma i en liten tvårummare på Sveavägen där de hade butik, kontor och lager. Firman handlade med papper och skrivmaterial. Det fanns inte så många andra varor att välja på under andra världskriget eftersom det var ransonering. Den första framgången var ett pappersetui för ransoneringskort som de unga männen sålde miljoner exemplar av genom Hakon och Konsum. Många konsumenter ville förvara sina ransoneringskort i de praktiska fodralen. Snart fick de unga handlarna ytterligare en försäljningsframgång. Svenskarna var som galna efter adventsstjärnan Tindra Kristall, eller proletärstjärnan som den också kallades. Den enkla adventsstjärnan i papper, som gick i orange, hade en glödlampa inuti som fick ljuset att liksom tindra genom små hål i pappret. Adventsstjärnan började säljas 1941 och blev med tiden en formidabel succé. Erling Persson har i efterhand uppskattat att den lilla handelsfirman sålde 1 miljon exemplar av stjärnan. Det var något alldeles särskilt med stämningen efter kriget. Det skulle vara ett ljus i varje fönster, mindes han i Margaret von Platens bok De framgångsrika familjerna från 1995. Firman hade också köpt pennställ som han sålde direkt till konsumenterna. Så kom det sig att de också började sälja pennor i små specialbutiker som bland annat sattes upp i portuppgångar. Snart fick firman agenturen för den ellipsformade tyska pennan Mont Blanc, en lyxig reservoarpenna som användes av direktörer när de signerade sina sekreterares maskinskrivna brev. Det var en mycket lönsam vara. Reservoarpennorna fylldes med svart bläck och krävde specialbutiker med god service. Kollegorna drev snart 5-6 specialbutiker för pennor i den lilla kedjan Pennspecialisten. När kulspetspennan kom till Sverige...